kvarts sekel har lyssnare kunnat uttrycka sina åsikter, dela tankar och delta i samhällsdebatten.
Min man dog för 5 år sedan och då fick vi då en inbjudan till leva vidare samtal. Ingen har dykt upp. Vad beror det på? Vad gör de?
Nästan vad som helst kan hända i Ring P1.
Jag tappade nästan andan att jag kom fram.
Ja.
Och någon ville lyssna på mig.
Ja, nu lyssnar jag.
Ring P1 imorgon igen.
Alla idiotiska lock och burkar på mediciner och annat som inte går för. Det är lätt att skära sig.
När man kommer och kör, då ser det ut som att vägen går på ett helt annat ställe.
Du bestämmer vad du vill prata om i programmet som firar 25 år. Ring P1.
Det är en liten bit av den där direktdemokrati.
Idag är det Steffen Renklint som talar med inringarna. Telefonnumret är 020 22 10 10. Ring P1 börjar 9:30. Klockan är 3, vi får nyheter.
Ekonyheter. Tusentals villaägare har skyddsrum i sina garage, men alla känner inte till vilket ansvar de har. Erika Saba i Rönninge i Stockholm köpte sitt hus med skyddsrumsgarage för 9 år sedan, och läget i omvärlden har fått honom att tänka till.
När vi köpte huset så tänkte vi nog inte så jättemycket mer på det. Sen nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour. Så här ser det ut.
Ukraina-kriget har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap. Och familjerna Saba har fått sätta sig in i vilket ansvar de har om kriget kommer. På 48 timmar ska garaget tömmas på gräsklippare, cyklar, ved och allt annat som familjen har där inne. Och så ska skyddsrummet ställas i ordning. I Erika Sabas skyddsrum finns plats för 60 personer. Och han har funderat mycket på hur det blir om kriget kommer och garaget blir fullt.
Det känns ju lite olustigt om man råkar ha en granne som är 61:a person på plats. Vi hoppas att vi inte behöver tänka den tanken.
USA nu. Landets president Donald Trump säger att han hoppas att Israel och Iran kan förhandla fram en vapenvila, men att man ibland måste slåss. Det här sa president Trump i samband med att han skulle be sig av till G7-toppmötet i Kanada. Polisen i Minnesota i USA sa på en presskonferens för en stund sedan att fler än 100 poliser deltar i jakten på den man som misstänks för att ha skjutit ihjäl en demokratisk lokalpolitiker och hennes man i deras hem. Efter tips har polisen hittat en bil och en hatt som tillhör den misstänkte. Han misstänks också för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Det var Ekot klockan 3 i studion, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Att försöka beskriva en människas personlighet, det har intresserat forskare och filosofer under historiens gång. Och i det moderna arbetslivet har många upplevt att bli indelade i en grupp efter vilken färg eller vilket djur man är. Professor Bo Melin berättar vad ett personlighetstest egentligen kan säga om en människas kapacitet i arbetslivet och vilka tester som är oseriösa. Hör mer i Hjärnan på Louise Epstein om en liten stund.
Det är klart att man vill bara försvinna från den här världen och bara dyka in i en värld av champagne och solsken och diamanter.
Försvinn i en värld av solsken och diamanter när Vetenskapsradion Historia ger dig tipsen om sommarens bästa historiska böcker och spel. Om allt från smaktesta robotar till romantiska slottsflykter från Vasatidens borgar. Lyssna tisdag klockan 2 här i P1.
I hjärnan på Louise Epstein.
På senare år så har det blivit mer populärt att använda personlighetstester när företag rekryterar, oavsett om det handlar om truckförare eller chefer. Är det här effektivt eller inte? Ja, vad kan tester av den här typen egentligen säga om en människas kapacitet i arbetslivet?
Gäst är Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska institutet.
Tänk dig att du är på konferens med jobbet och så plötsligt så säger chefen, nu bryter vi allt, nu ska ni göra ett snabbt personlighetstest. För jag vill att ni ska få lite bättre självkännedom. Och sen säger chefen, ni ska prata om resultatet i små grupper. Vad gör du då?
Jag skulle nog vara väldigt försiktig med att hänga på där. Nu skulle jag försöka, eftersom jag har en viss bakgrund och kunskap om sån här test. Dels titta lite grann, vad är det för test som föreslås? Så att det är väl nummer ett. Sen ska man väl komma ihåg att enskilda frågor i ett personlighetstest kan vara väldigt bra att diskutera. Som kan handla om etik och sådana här saker. Men att göra ett test för att sen bli kategoriserad i en grupp. De sitter till höger, men den andra kategorin sitter till vänster. Nej, tack.
Men då kanske du blir den här jobbiga personen som chefen kanske tycker, ja, gud vad han är negativ.
Ja, precis, jag tror att jag avväger i situationen. Jag är nog en person som inte vill vara allt för jobbig också. Så att, men om jag har en chef som tänker att vi ska kategoriseras på de här dimensionerna då, så är jag nog beredd att ta den risken ändå.
När man då pratar om personlighet inom psykologin, vad menar man då?
Ja, alltså personlighet är ju, det får inte sammanblandas med personlighetsstörning eller någonting sånt, utan personlighet, det är drag som man tycker att man kan se. Och för att det också ska kallas för personlighetsdrag så ska de också finnas med över tid, helst nästan över hela livsspannet.
Det kan vara till exempel hur öppen man är.
Ja, till exempel.
Mm. Det kan vara. Men ämnet i det här avsnittet är ju då personlighetstester. Vad är ett personlighetstest, tycker du?
Ett personlighetstest är ett test som avser att mäta våra personlighetsdrag. Man fyller i dem själv och man har en uppfattning om sig själv och man svarar på frågor i det här personlighetstestet. Men det är alltså utgångspunkten, det är att fånga upp vilka personlighetsdrag vi har. Och det får inte sammanblandas med andra tester som kanske har med personlighetsstörning och sånt att göra. Utan det är sådana test som alltså mäter våra personlighetsdrag.
Vad är det man vill få reda på genom att låta arbetssökande göra ett sånt här test?
Man vill få reda på om din personlighet, om den passar in i den arbetsmiljö, i det arbetslag, i det team som du ska arbeta i. Men också finns det då kanske i rekryteringssammanhang en aning naiv föreställning om att det ska också predicera att Louise blir en bättre journalist än Bo Melin som journalist i arbetet. Det ska alltså förutsäga framgång i arbetet. För det ska ju också vara till för att sovra mellan olika personer.
Men många då lite mer seriösa personlighetstester utgår från den så kallade femfaktormodellen, där en människas personlighet förklaras med hur öppen, samvetsgrann, utåtriktad, vänlig och neurotisk hon är. Man kollar då hur mycket eller lite det finns just hos den här personen. Mm. Vad tycker du om att man utgår från just från den här modellen när man ska göra ett personlighetstest?
Ja, nej, men det är nog den modell som är bäst faktiskt att utgå ifrån, där det finns mest vetenskapligt underlag. Så att på det sättet så skulle jag säga att det är nog den bästa att utgå ifrån, och de test som bygger på det. Men det betyder ju inte att alla personlighetsdrag och sånt som är viktigt på en arbetsplats finns med där.
Men vad är det man missar? Även
ja,
om du
till
säger
exempel
att det är bra.
Humor. Alltså, det finns väldigt många saker som inte finns med. Ärlighet finns inte heller med.
Men sammanfattningsvis här lite grann. Vad i en människas personlighet är relevant, tycker du, att försöka mäta i rekryteringssammanhang?
Alltså, det är väldigt relevant. Det som vi kallar för samvetsgrannhet, tycker jag. Alltså en sorts noggrannhet. Så att det är relevant. Men sen kan man inte säga så här generellt, för att det beror på vilken typ av arbete du söker. Söker du astronaut eller söker du mellanchef, så måste mina svar bli väldigt olika.
Det här att försöka beskriva människans personlighet har intresserat forskare och filosofer under historiens gång. Under äldre epoker, när varken du eller jag levde, så utgick man bland annat från stjärntecken och kroppsvätskor. Idag handlar det istället om personlighetsdrag. Varför tror du att personligheten är så lockande?
Alltså, vi är nog väldigt nyfikna på oss själva. Det handlar om att vi är... försöker att förhålla oss till andra, och vi försöker förklara våra misslyckande och våra tillgångar i livet. Och helt naturligt att personlighet spelar en stor roll i människors liv. Men den största nyfikenheten har vi nog på oss själva.
Mm.
Och att det där har förmodligen haft ett överlevnadsvärde också. Att vi har det här sättet att fundera på oss själva i ett större sammanhang.
Men går du runt och tänker på din personlighet varje dag?
Nej, jag tänker ju inte. Det är väl det som är intressant. Jag går ju inte och tänker på personlighet i det perspektivet. Men när du ställer frågan på det sättet, så svarar jag. Men det gör jag inte, utan jag går ju runt och tänker på massa andra saker. Men sen så, om du stoppar fram en enkät till mig, så blir jag då tvungen att försöka formulera mig själv i den här enkäten som då handlar om personlighet.
Men jag tänker nog lite grann på min personlighet. Ibland så ser det som en tröst.
Ja.
Att allting är inte så lätt kanske för mig, för att min personlighet ger både möjlighet och begränsningar. Ja, vad intressant.
Ser du den som en ursäkt också?
Nej, nej. Jag upplever att jag är fullt ansvarig. Men jag tycker att det kan leda till kanske en bättre självförståelse och kanske lite mer godhet och snällhet mot sig själv.
Ja, okej.
Okay. Alla har ju inte samma förutsättningar. Eller hur?
Du kanske inte tänker i de här dimensionerna ändå.
Nej, alltså
tänker inte på samvetsgrannhet.
Jo, det kan jag tänka på. Det kan jag tänka på, för det styr mig absolut. Ja. Men då, om vi återvänder till historien. Ja. Humoralpatologin dominerade ju tänkandet från antiken fram till den moderna medicinens genombrott. Och den menade då att balansen mellan de så kallade kroppsvätskorna spelade stor roll, inte bara för hälsan utan även för människans personlighet. Hur tycker du att humoralpatologins syn på personlighet skiljer sig från den moderna psykologins?
Vi tittar ju till exempel på inlärning. Vi tittar på hur hjärnan formulerar sina tankar, och vi försöker förstå hjärnan utifrån både evolutionära processer och vad som händer oss när vi utsätts för trauman och vad som kan förändra vårt sätt att vara som personer. Så att den moderna psykologin ligger väldigt långt ifrån det. Men jag skulle just bara säga att de här personlighetstesterna som jag är väldigt kritisk emot, de är inte så långt borta ifrån den här humoralteorin.
Så det är ju intressant att det finns i vår tid, så finns det både sån psykologi som går att belägga vetenskapligt som du sysslar med, och sen finns det lite hemmagjorda teorier som då kan ge upphov till personlighetstester som du tycker är tveksamma.
Ja, de är inte bara tveksamma, de fyller ingen funktion.
Kanske skadliga också.
Ja, det kan de vara. Alltså, de är väldigt kategoriska.
Mm.
Och man försöker hitta väldigt enkla förklaringar till att man är på ett visst sätt.
Idag är det nästan standard att arbetssökande får göra personlighetstester. Vad beror det på, tror du?
Ja, det tycker jag är en svår fråga på ett sätt. Jag tror att det finns flera drivkrafter bakom det här. Dels tror jag att det finns ett ekonomiskt incitament, därför att man säljer personlighetstest. Så det tror jag är en del. Sen tror jag att om vi ska dra tillbaks lite grann, alltså förr i tiden så fanns det inte HR-avdelningar, utan det fanns personalavdelningar.
Ja,
det hette personalavdelningar som jobbade med personalen. Idag är HR-avdelning någonting nytt på kartan, sen 25 år tillbaks kanske. Och de är oftast en strategisk del utav ett företag eller en myndighet. Och då jobbar de helt enkelt med andra metoder, och de är mycket mer involverade i själva rekryteringsprocessen än vad personalavdelningarna var förr i tiden. Så att det finns liksom en motgrupp på ett företag där du också kan sälja in dina personlighetstest. Sen tror jag att det finns då en övertro på vad det här som vi varit inne på, vad personlighetstest kan säga om oss och framförallt vad det kan säga om oss, hur vi presterar i framtiden.
Hur tycker du då att man som rekryterare ska förhålla sig till alla personlighetstester som finns på marknaden?
Ja, man ska förhålla sig på så sätt att man tittar vad finns det för någonting skrivet om det i litteraturen. Sen tycker jag att även sådana som har ett vetenskapligt värde behöver inte ha det på individnivå. Därför att de flesta sådana här test är framtagna i någonting som vi kallar för normalpopulationen. Det vill säga vi har testat den på väldigt många olika människor under ett visst tidsfönster. Men sen så fort du har satt in en annons, till exempel att du söker just personer som ska jobba som ekonomichefer inom den kommunen, då får du genast från början ett selekterat material.
Så att då kan det bli lite snett resultat?
Ja, det blir ju du smalar ju av det. Testen är ju framtagna för att det ska vara en bred population som söker. Helt plötsligt så får du då folk som kanske alla har läst ekonomi. De är ganska lika i ålder. För att ta på sig det här jobbet så har barnen blivit ganska stora. Och så vidare. Och helt plötsligt så har du redan vaskat fram en grupp som passar ganska bra allihop. Och då är frågan, på marginalen, spelar det här personlighetstestet någon som helst roll? Väldigt tveksam till det.
Men alltså, hur vet man då om det är ett seriöst test eller inte? Du kanske precis har börjat på HR-avdelningen. Det dimper in massa jättebra erbjudanden om nya tester. Hur ska man kunna navigera i det?
Ja, men det kan man nog inte riktigt. Jag tror att man måste läsa på. Det finns väldigt många säljare utav detta, men man ska skilja på sådana test som är vad vi kallar för typologitest. Det är sådana test som säger att du är röd eller gul eller du tiger eller du elefant. Sådana test, bara släng bort dem. Sen har du de här testen då som kanske då bygger på den här femfaktorteorin. De behöver vi inte slänga bort, men de ska användas med en stor nypa salt. Och ibland kan jag tycka kanske bara att en del av frågorna kan användas som en del av ett diskussionsunderlag. Till exempel till den här chefen som söker ekonomijobbet nu då, han eller hon, så kanske det finns viktiga frågor som har med samvetsgrannhet att göra, om man, hur man tänker kring etiska frågor och så. Men du behöver inte göra hela testet. För att det som du kommer fram till som rekryterare, du kan heller aldrig riktigt veta om du har valt rätt person.
Nej.
Därför att du har haft annonsen inne och det är 100 som har sökt. Men 10 passar jättebra in. Och sen bara för att Louise får den här tjänsten så betyder det inte. De andra 9 som också låg där i topp, de har gjort det precis lika bra som du.
Ja. Man får aldrig riktigt svar.
Nej, du får aldrig testa det här.
Men det låter också på dig som att det kan finnas en poäng att faktiskt prata ordentligt med människor.
Det tycker jag är klokt.
För jag undrar, kan ett personlighetstest visa om en blivande anställd möjligtvis är lite korrupt och har tveksam moral?
Ja, jag skulle säga att det går inte att göra det med de testen vi har idag, nej.
Men idag så är det ju så att personlighetstester förekommer ju oavsett om du ska rekrytera en ny truckförare eller en chef.
Ja, det är helt absurt.
Varför?
Det har ingenting med att göra hur man kan framföra en truck. De här testen förmår inte att skilja individer åt, skilja olika truckförare åt och säga vem som blir den bästa truckföraren. De instrumenten har vi inte.
Okej, vår lyssnare Cecilia, hon skriver så här till oss om personlighetstester. Jag är arbetssökande och råkar därför ut för rekryterare som gör allt för att undvika det personliga mötet. Istället så får vi jobbsökare först göra ett personlighetstest innan vi ens kommer i närheten av att få prata med en människa. När man gjort de här testerna där frågorna ofta känns irrelevanta så får man ingen återkoppling, skriver hon.
Ja, det är ju fel nummer ett, att man inte får någon återkoppling. Och det andra är ju att man använder sådana här test i så här tidigt skede. Argumenten brukar vara att om man använder sådana här test så blir man inte så biased mot om man har invandrarbakgrund eller sådana saker. Men jag köper faktiskt inte de argumenten, utan det finns också ett försäljningsintresse i att så många som möjligt ska göra det säljande personlighetstest, säljande företagets test.
Så att de tjänar mer pengar?
Ja, då tjänar man mer pengar på det. Och då är det ett problem också, vilken konstig annons man har satt ut. Det vill säga som får så väldigt många att söka så att du behöver redan tidigt lägga in en sån här dimension för att sortera bland de sökande. Så att jag tycker synd om den här personen som råkar ut för det här ganska ofta tydligen.
Men när i rekryteringsprocessen kan det vara meningsfullt att göra ett personlighetstest?
Alltså det, egentligen är mitt svar att egentligen inte någon gång på ett sätt. Men det är klart, ska du söka ett väldigt väldefinierat arbete, ska Louise söka till astronauthögskolan, då är det väldigt rimligt att vi testar på väldigt många olika saker. Men de här lite mer diffusa jobben så har vi inte instrument att skilja individer åt.
Och så fortsätter Cecilia sitt mejl så här. Mm. Vad denna process gör med människor är att det gnager på ens självkänsla och generella mående. Man känner att man inte duger. Vad var det i testet jag svarade fel på? Och så ger hon några exempel på påståenden som hon fick ta ställning till. Jag försöker se skönhet i allt jag gör. När det behövs så kan jag vara sarkastisk och vass. Jag är inte så intresserad av abstrakta idéer, och så skulle jag ranka mina svar från 1 till 5.
Ja, jag förstår inte frågorna. Vilken bärighet de här frågorna har.
Nej, men då de här testerna får alltså Cecilia att tvivla på sig själv, ja, eftersom hon tycker att frågorna är irrelevanta och att det är svårt att veta vad som är rätt svar på dem. Vad beror det på att personlighetstester kan få de här konsekvenserna?
Ja, och det har ju att göra med att man dels utsätts för det väldigt ofta och man kanske tror att de betyder mer än vad de gör.
Men vad tycker du man ska göra då om man får ett sånt här test? Man tycker frågorna är helt ovidkommande.
Ja, det är ett problem, va? För att man fyller du inte i det så får du ju inte jobbet. Då kommer du ju inte fram. Så att, nej, det är en ond cirkel på det sättet.
Men kan man träna upp sin förmåga då, så att man svarar bra?
Ja, absolut. Det kan man. Till skillnad från om du tar begåvningstest som är mer prestationsinriktade, så här finns ju naturligtvis ett sätt att vara lite slipad och försöka anpassa sina svar till vilken typ av jobb är det man söker.
Men det här att se skönhet i allt, är det rätt om man säger ja 5 poäng om man kanske, alltså om man är chef? Alltså vad blir det för chef?
Ja, jag vill slippa svara på den frågan för jag förstår den inte.
Nej,
i samband med
för,
den.
För det är ju jättesvårt att veta vad är en bra prestation när det är ett personlighetstest.
Ja, det svårt. Går inte. Och det går utan återkoppling då som hon inte får, så är hon ju ganska chanslös faktiskt.
Då kanske man ska bara söka jobb där det inte är för mycket personlighetstest.
Ja, det tycker jag är en bra idé.
Men samtidigt så är trenden ganska stark.
Ja, den är jättestark.
Så det är inte så lätt.
Nej.
Men det kanske kan vara en framgångsfaktor i bristyrken. Vi har inga personlighetstest.
Så skulle det kunna vara, eller att det finns liksom en motståndsrörelse. Att vi söker inte ditt jobb eftersom du använder personlighetstest på det här sättet.
Avslutningsvis, Bo, hur mycket kan personlighetstester egentligen berätta om en människas kapacitet i arbetslivet?
Mm. Egentligen inte så mycket på individnivå. Men när vi tittar i forskning och tittar på gruppnivå så ser vi att det har betydelse på gruppnivå. Problemet hela tiden som du och jag har diskuterat, det är när vi kommer in på individnivå. Ska Louise Epstein eller Bo Melin får det här jobbet? Vi har inga personlighetstest som kan avgöra om det är du eller jag som ska ha det. Däremot så kan våra meriter avgöra om du eller jag ska ha det. Alltså det enda som driver oss som människor, att vi skaffar utbildning, att vi skaffar kunskaper på olika sätt och erfarenheter, det kan vi ju lägga i den meritokratiska skålen. Och det gör ju att vi hela tiden blir bättre och duktigare och kan söka det här jobbet lite längre fram som vi fick nej till nu. Men om det är personlighet som ska bestämma det, då är vi ganska chanslösa att utlämna det.
För att jag har tänkt jättemycket på det här, jag har verkligen tänkt på det här. Alltså vad är det ett personlighetstest kan visa som inte kommer fram i en anställningsintervju eller om man pratar med den arbetssökandes referenser?
Så forskning visar att referenser kan vara lite knöligt faktiskt.
Ja, men berätta varför.
Nej, alltså även den man tar referenser ifrån kan vara lite biased. Det kan vara en person som faktiskt vill bli av med en person. Och det kan vara, alltså om man tittar, man brukar titta på någonting som kallas för prediktion, eller man kan titta på korrelation, alltså samband. Och det visar att just referenstagning är lite problematisk. Arbetsprov däremot är en väldigt viktig bit. Men referenstagning i kombination med arbetsprov, med systematiska intervjuer, strukturerade intervjuer, det blir nog ganska bra.
Så att jag trodde referenser var jättebra. Att då fick man reda på, kommer den i tid? Har den liksom gjort vad den ska? Det kan väl de ändå svara på.
Inte alltid.
Är det så?
Ja, alltså jag vågar inte svara i det individuella fallet. Men det finns faktiskt studier gjorda på att man är lite bias som referensperson också. För man är oftast utvald av personen som söker jobbet också. Man föreslår ju sina egna referenser ofta.
Men ibland säger de nej, jag kan inte vara din referens.
Så kan ni vara.
Jag är
också
så missnöjd. Okej, ja. Nu lämnar vi det. Men så hur stor vikt tycker du att man egentligen ska lägga vid personlighetstester när man söker nya medarbetare?
Väldigt lite, och kanske inte alls. Däremot kan man använda vissa av frågorna som underlag för en bra diskussion med vederbörande.
Så roligt att prata med dig. Tusen tack, Bo.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Gäst var Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska institutet. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss om du har frågor eller funderingar. hjarnan@sverigesradio.se.
Med start på midsommardagen och 8 veckor framåt fördjupar sig Louise Epstein i egenskaperna som alla vill ha. Det handlar om bland annat karisma, humor och ödmjukhet. Vi kommer att höra psykiatern Anders Hansen, psykologen Anna Bennick och psykiater Peder Björling i den här sommarserien som alltså pågår under 8 veckor. Det är sommarlov för många och här är musik som säkert spelades på många avslutningar. denna ljuva sommartid spelade Anders Widmark trio. Nu ett blommigt stil. Programledare Susanne Ljung.
Part of our capital city stands one of Britain's best-known department stores. Welcome to Liberty of London.
Tell me what store you can go to.
Typiskt brittiskt är ett uttryck som ofta förknippas med varuhuset Liberty och dess många små blommiga textil- och tapetmönster. Det har idag ett arkiv på runt 60 000 olika mönster som förvaras i en bombsäker bunker på en övergiven militärbas i Oxfordshire. Men så är det mönster som inspirerat artister, modeskapare och musiker från 1875 ända in i vår tid. För i år firar Liberty 150-årsjubileum.
Men att det inte är så perfekt, jag tror det är väldigt mycket det som gör det. Det är inte så utstuderat trendigt, utan det är liksom, det är deras varumärke, deras stil.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi titta närmare på ett av Londons äldsta varuhus och varumärken, Liberty. Och kanske ett av de ovanligaste, inte minst i fråga om arkitektur. Många som varit i London har säkert sett den långa svartvita byggnaden på Great Marlborough Street i West End som bryter av från allting annat runt omkring. Det är ett Tudor-inspirerat hus vars korsvirkesliknande träfasad är plockad från två gamla brittiska slagskepp faktiskt. Det huset byggdes 1924, men själva varuhuset Liberty kan i år fira hela 150 år. För det var 1875 som Arthur Lazenby Liberty bad sin blivande svärfar om ett ganska saftigt lån för att öppna eget, för han hade en vision. Han ville skapa en butik som inte skulle följa modet utan som skulle sätta nya trender inom både kläder och kultur. Han hade tidigare jobbat som chef för ett framgångsrikt företag som sålde varor från Orienten, som han då sa. The Oriental Warehouse of Farmer Rogers Great Shawl and Cloak Emporium hette det. Han insåg att de handgjorda importerade produkterna, inte minst fint mönstrade tyger från Indien, Kina, Nordafrika och Mellanöstern och Japan, låg helt i linje med det vurmande för det antiindustriella som då tagit fart i Storbritannien. Här fanns affärsmöjligheter, tänkte han, och öppnade eget. För de fingertoppskänsliga ville då inte ha fabriksgjorda varor som såg likadana ut. De ville ha vackrare vardagsvaror, gärna gjorda för hand. Det blev en konstriktning som fick namnet Arts and Crafts. Och Liberty blev en av deras favoritbutiker. Författaren Oscar Wilde blev en stammis och sa att det var den självklara destinationen för den konstnärliga shopparen. Men Oscar Wilde var långt ifrån den enda som fattade tycke för varuhusets små mönstrade tyger. Det gjorde även poeter, skådisar och konstnärer som Rossetti och Whistler som gillade butikens sidentygers mjuka och dova färgskala och det små blommiga och pisliga mönstrade. Och en av Arts and Crafts-rörelsens förgrundsfigurer, konstnären och formgivaren i egen rätt, William Morris, gjorde faktiskt även han mönster till just Liberty. Under de 150 år som gått har förstås varumärkets trendfaktor gått upp och ner. Men under senare år har modevärlden börjat få upp ögonen för Libertys många mönstrade tyger. Allt från Gucci till Acne Studios har gjort samarbeten och i slutet av maj släpptes ännu ett samarbete med Adidas som erbjuder småblommigt mönstrade skor i rosa, rött och vitt. Och det är just det mönstrade och färgglada som både modebranschen och kunder vill ha. Märket säger att de har försökt att skapa mer avskalade mönster i neutral färgskala. Men det säljer inte, som de säger. Folk kommer till oss för färg. I Göteborg ligger ett över 100 år gammalt familjeföretag som sedan förra sekelskiftet varit återförsäljare av Libertys tyger och tapeter. Idag leds företaget av Karin Lindberg som var 12 år när hennes föräldrar köpte av en annan familj som driver det sedan 1899. Karin Lindberg fick redan som barn följa med på resor till London för att besöka varuhuset.
Jag har ju sedan jag var liten varit väldigt fascinerad av Liberty. Jag minns när man var liten och besökte varuhuset då i London med mina föräldrar och alltid varit fascinerad av historien och känslan.
Ungefär 2 gånger om året fick Karin Lindberg, när hon var liten, följa med sina föräldrar på affärsresa till London. De besökte Liberty. Karins föräldrar var nämligen återförsäljare av varuhusets tyger och tapeter hemma i Sverige. De var på den här tiden nyblivna ägare till ett familjeföretag som börjat importera Liberty-tapeter redan 1899.
Och det fanns ju en anledning till att man började importera tapeter från England, och det var just det här farliga arseniken som användes i Sverige bland annat. Och då fick man då arsenikfria tapeter ifrån England, och det blev väldigt stort.
Men så du har växt upp med de här mönstren? Det är liksom det som har varit, ja, på din näthinna sedan du var barn?
Ja, det kan man säga. Det har det verkligen varit. Så för mig är det så självklart med Liberty, men det är inte alla som är det utanför den här lilla bubblan av inredningsdesignnörderi.
Idag har Karin Lindberg tagit över verksamheten efter sina föräldrar. Och Karin har koll på försäljningen av Liberty-mönster idag. Vem är en typisk kund som köper den här typen av tyger, skulle du säga, eller mönster?
Ja, men givetvis är det någon som är intresserad av att inreda sitt hem där inredningsintresset är starkt, men också kanske lite åt det lite nördigare hållet vad gäller tapet, textil och design, så där, lite som jag kanske också är.
Hur då nördigare? Hur då nördigare hållet?
Ja, precis, vad är nördig? Ja, men nördig, man är lite mer insatt. Man gillar att läsa på lite. Man kanske uppskattar hantverket lite mer. Att det är lite mer långsam produktion, att det inte är de här snabba liksom, trenderna som kommer och går. Ja, men som vill ha någonting annorlunda, som inte är så där mainstream.
Så vad är det den designinsatta Liberty-kunden är ute efter? Vad är USPen, enligt Karin, med just det här varumärket?
Men att det inte är så perfekt. Jag tror det är väldigt mycket det som gör det. Det är inte så utstuderat trendigt, utan det är, liksom, det är deras varumärke, deras stil. Inte så här influerat av vad vi har sett de senaste månaderna i svensk inredning, utan alltså, de har ju någon slags förmåga av att röra sig lite i sin egen värld. Alltså, de har sin egna estetik och inte liksom påverkas så mycket av snabbrörliga trender. Liksom. Så vill man ha det här snabba, nu ska jag liksom förnya soffan till hösten och nu ska jag ha något snabbt där, då kanske inte det liksom är något för dig. Liksom. Utan då får det kanske är liksom lite mer när du bygger ett långsiktigt hem, tänker jag.
Men är det många svenskar som köper de här tygerna då, skulle du säga, eller tapeterna?
Men det beror lite på vad man jämför med, för det är ju inte sådär att det bara rullar av alla hyllor och sådär med dem. Det kan man ju inte säga riktigt, men för specifika kunder så absolut. Om man tittar bara utifrån på Liberty kanske man tänker att det är historiskt, arts and crafts och väldigt, ja, vad ska man säga, gammaldags och lite tungt sådär, lite mer mastigt brittiskt. Men det behöver det liksom inte vara, utan när du ser det i en kontext i ett hem, då blir det mer personligt, och jag går ju mer på att det känns lite mer quirky och lite glatt och härligt med de här mönsterbilderna som de har.
Och quirky då?
Mm.
Hur då?
Ja, men det är väl färgkombinationerna, tänker jag mest på. Att det är lite gladare färger på en hel del. Det är liksom inte det här... Ja, men det är lite med glimten i ögat och ger lite själ till någonting som kanske vanligtvis bara skulle kunna vara ett mönster. Men de styr färgsättningen. Den är otroligt viktig vad gäller både textil och tapet. Att man inte färgsätter allting så som man tror att alla vill ha det. För att det är det jag brukar kalla 80-20-regeln. Liksom, att 80% i en kollektion är kanske det som folk köper. Men det är 20% som ska synas och verkligen liksom dra till sig intresse för en kollektion. Och det tycker jag att Liberty är jätteduktiga på, att skapa liksom väldigt fint alltihop egentligen. Allting är väldigt, men det kanske inte alltid är så där lätt att ta till sig för alla.
De anpassar sig helt enkelt inte efter att sälja mer.
Nej, och det tycker jag är jättehärligt med en sån leverantör som är ett varumärke som är sanna till liksom sin identitet. För det är så otroligt många varumärken som man liksom ser har försummats lite för att det springs liksom på alla bollar och till slut så vet man inte riktigt vem man är. Och det finaste Liberty har, det är ju det som ingen kan kopiera och det är ju ens historia. Det är ju ingen annan som kan ha den historien. Och det tycker jag att de värnar på ett väldigt bra sätt.
Tror vi kommer se mer av Libertys i inredningar?
Ja, men det kan jag absolut tänka mig. För att det är mer och mer de här liksom exklusiva, mer personliga. Man letar ju ofta efter lite udda saker. Det är svårare och svårare att hitta saker som liksom inte finns hos gemene man eller överallt och sådär. Så det var väl någon slags motreaktion till det här industrialismens massproduktion och allt det här. När det, precis som liksom hela arts and crafts-rörelsen var. Och det jackar ju i väldigt bra med liksom det vi försöker få till i samhället nu. Att man ska förespråka sånt som kanske är långsammare tillverkning behöver det inte bara vara, utan liksom när tillverkat. Men då kanske det kostar lite mer också, så då är inte alla som kanske värderar det så mycket.
En av de mer otippade bärarna av Liberty-mönstrade tyger är David Bowie. Men som Ziggy Stardust så bar han 1972 en skräddarsydd overall tillverkad av tyg med tryck av det abstrakta mönstret Corbusier, namngivet efter den berömda arkitekten och designat av varuhusets framsynte textildesigner Bernard Neville. Något som han inte visste om för han blev visad omslaget av The Rise and Fall of Ziggy Stardust, där man kan se Bowie klädd i denna overall med mönster från ett märke som länge hade betraktats som rätt mossigt. Men vid den här tiden hade Liberty skakat av sig den lite dammiga image det hade haft under ett bra tag. För i slutet av 60-talet började det glada popmodet ge vika för en mer nostalgisk syn på gamla tider. Man återupptäckte art deco, att klä sig i loppisfynd och paisley-mönstret blev på modet. Det gav Liberty och dess många småblommiga tryck en nytändning. Varuhusets ansvarige för textildesign hade tidigare gjort en framstöt hos italienska och franska modeskapare, men nu tog det fart. I synnerhet efter att varuhuset anlitade just den här Bernard Neville för att fräscha upp looken på märkets mönster. Den franska modeskaparen Yves Saint Laurent blev ett stort fan och köpte rättigheterna till mönstret Macedonia som han använde till en tidstypisk maxikjol. Men mest av allt har Liberty blivit förknippat med mönster av alla möjliga sorters blommor och växter. Rosor, daljor, tusenskönor, vallmor, forget-me-gay och massor mer därtill blommar fritt och brett på deras textilier. En svensk formgivare och illustratör som också ofta och gärna använder blommor som motiv när hon skapar sina färgsprakande mönster är Astrid Wilson. Hennes blommor har synts på allt från tyger och tapeter till kläder och posters och i samarbete med stora företag som Marimekko och Uniqlo. Det är framförallt blommornas färger och former som Astrid Wilson tycker gör sig så bra i mönster. Men blommorna hon skapar är inte alltid helt realistiska och hamnar ofta någonstans mellan verklighet och fantasi.
Jag gillar inte riktigt när det är exakt så som det förväntas, tror jag. Utan då vill jag liksom göra något, kanske sätta en galen färg på eller liksom ändra formen på någon typ av det bladen eller... Alltså ändra storlekar, så skalan blir kanske lite annorlunda mot vad det skulle varit i verkligheten. Och det är så jag brukar jobba.
Okej, så det blir så någon sorts fantasiträdgård till slut?
Ja, men exakt. Det slutar efteråt där.
Från en hylla i sin ateljé plockar formgivaren och illustratören Astrid Wilson fram en bit blommönstrad tapet som hon har skapat för ett stort svenskt tapetföretag. Färgerna är klara och starka och går i grönt, blått, rosa, rött, gult, vitt och lila. Men vilken sorts blommor det är på tapeten är lite svårare att säga.
Jag minns inte riktigt vad det var för typ av blommor jag tittade på när jag gjorde den här. För den här är... jag tror att jag tittade på formen på smörblommor här för mig. Att jag började där och sen så liksom hade jag bara... tagit lite olika typer av former här som egentligen inte alls är smörblommor nu då. Men jag tror det var där det började, om jag minns rätt.
Det är en varm dag och dörren till Astrid Wilsons ateljé i Stockholm står på glänt ut mot den lugna gatan. Några enstaka bilar och folk på promenad passerar förbi utanför ateljéns stora fönster. Överallt i lokalen finns spår av Astrid Wilsons blommönster. ett tyg som pryds av tusen skönor, ett julkort med panser och en regnhatt för barn som är full av olika blommor, bland annat astrar.
Jag snör ofta in mig på en sort och så håller på med det ett tag tills jag tröttnar och sen så byter jag.
Har du någon blomma du går och tänker mycket på just nu?
Ja, men just nu så har jag satt och ritat lite igår. Då känns det som att jag är lite insnörd på pelargoner igen. Det kommer att gå lite, men där, det är just nu pelargoner.
Vad för just pelargoner nu då, tror du?
Jag vet inte, men jag dras oftast till runda former. Jag tycker det är kul. Och sen så just med den blomman är det roligt för att det är så många olika små delar i. Så du kan göra med roliga komponenter av många små delar i liksom blomman.
Vad har du haft för andra favoriter som du har återkommit till under åren?
Panser var ett av de senaste då. Pioner har jag haft ett tag med. Jag hade även stockrosor ett tag. Det enda som jag vet att jag inte... En blomma som jag faktiskt inte tycker om, som jag inte känner att jag... Det är faktiskt rosor. Jag tycker inte om formen på rosor.
Vad är det med rosor du inte gillar?
Jag vet inte. Jag tycker de känns lite för stiffa på något sätt. Jag vet inte riktigt, men det, just formen på rosor tycker jag inte riktigt om.
Astrid Wilson växte upp i textilstaden Borås. Att ha ett kreativt arbete var inget konstigt där, säger hon. Det hade var och varannan person. Astrids mamma arbetade själv tidigare som mönsterformgivare och även hon gjorde då en hel del blommor.
Så ja, det kanske finns en koppling där på något sätt. Och hon var ju också helt, precis på samma sätt som mig, galen i liksom tapeter. Och, så det var ju inte ett rum som inte var tapetserat. Och jag tror att det kommer mycket därifrån. Liksom.
Minns du något särskilt blommönster från din uppväxt?
Ja, alltså det gör jag faktiskt. Jag visste inte riktigt var tapeten satt. Men det var ett mönster med franska liljor ihop med andra blommor som var liksom slingrade sig. Så den kommer jag verkligen så starkt ihåg. Men jag kan inte säga exakt var den satt någonstans. Men just bilden ser jag framför mig väldigt tydligt.
Okej, så de här stod du och tittade på?
Ja, exakt. De stod jag och tittade på och kände att det här vill jag med göra.
Inspirationen till Astrid Wilsons blommor kan komma från böcker och konst, men också från mode. Hon tycker att många i modevärlden är bra på blommönster och vågar ta ut svängarna. Blommor som växer vilt i naturen eller i tuktade rabatter tittar hon förstås också på.
Om man kollar i min telefon så fotar jag väldigt mycket blommor. Och framförallt tror jag fotar mycket former. Alltså jag vill säga en intressant form på en blomma. Alltså hur de ter sig liksom i förhållande till varandra. Eller kombinationer av blommor som man kan se i en rabatt. Men gud, de är jättefina ihop. Så det gör jag ju absolut. När man går förbi eller ser någonting så fotar jag ju absolut av det och tar med mig det.
Astrid nämner Josef Frank, Lotta Kylhorn och Georgia O'Keeffe som några av sina inspirationskällor. En annan är Liberty. Deras mönster har hon länge beundrat. Och när varuhuset i London för några år sedan hörde av sig och ville sälja Astrids grejer skrek hon rakt ut, säger hon.
Ja, det gjorde jag. Absolut. Absolut. Så min kille blev ju jätterädd och nu får det vara som färsik.
Men vad var det som kändes så stort för dig?
Men för att jag har alltid, jag tror det just den här, för att jag har mönster och allt där och alltid tyckt om det så mycket. Så just England och Liberty och har alltid varit en stor inspiration. Så att bli kontaktad och få sälja saker där, för mig var det verkligen ja, en riktigt, riktigt stort.
Astrid reser sig ur soffan, går bort till en hylla och letar fram ett stort färgglatt tygstycke som hon tar med sig tillbaka.
Vad är det här för någonting?
Det här är ett av mina favoritmönster från Liberty. Det är ett, jag tror i färgkombinationen tycker jag väldigt mycket om. Jag kan inte riktigt säga ens vad det är för blommor heller. Är det nejligo kan det vara?
Ja, beskriv vad det är för färger.
Det är ett mönster som är, det är rött och ganska mörkt blått, grönt och gult med på en vit botten. Ganska små mönstrat, men väldigt, väldigt fint. Jag tycker det känns ganska klassiskt även om det är ganska färgstarkt.
Nu är vi ju mitt in i sommaren, högsommar, väntar midsommar. Mm. Kommer du ge dig ut och speja efter blommor någonting, tror du?
Ja, men jag tror att jag gör det omedvetet hela tiden. Längtar ju så mycket till midsommar, just för att man får omge sig så mycket med blommor då. Då passar jag på. Alltså, plocka stora buketter och ha midsommarkrans. Och så. Jag skulle aldrig kunna fira utan att ha en midsommarkrans. Det skulle aldrig hända.
Även om Liberty mest är känd för sina mönstrade textilier så säljer de även herrkläder, damkläder, barnkläder och skönhetsprodukter. Och de är ofta tidigt ute med att nosa upp nya talanger. Liberty var till exempel först med att sälja kläder från J.W. Anderson, det vill säga den nya designen för Dior, 2008. Och det var den första brittiska återförsäljaren av det svenska parfym- och skönhetsmärket Byredo, 2009. Men så blev Liberty redan från början känd för att vara en sorts livsstilsvaruhus fullt av allt som ett hem kan behöva i form av inredning. Naturligtvis skapat av skickliga hantverkare, inget massproducerat och fabrikstillverkat här inte. För att visa upp vad de hade att erbjuda så trycktes tjocka kataloger över utbudet upp. Det var en blädderfest för de som var sugna på att skaffa sig en väldigt brittisk stil. Strax utanför Göteborg ligger Tjolöholms slott, en ståtlig byggnad som är fullproppad med exklusiv inredning från just Liberty. Det var under förra sekelskiftet som en av Sveriges första kvinnliga byggherrar eller byggdamer, Blanche Dixon, ville skapa sig ett eget litet England på den svenska västkusten och lät bygga slottet som hon inredde med gardiner, möbler, mattor och snidade trädetaljer från varuhuset i London. Författaren och kulturhistorikern Elisabeth Svalin Gunnarsson har skrivit boken Tjolöholms slott, en sagolik historia, och känner väl till kvinnan som såg till att slottet idag pryds med den unika inredningen.
Jag har en sak på det här slottet som jag tycker är, eller huset som jag tycker är helt underbar, och det är i ett av badrummen. Så är det en liten snigel faktiskt som man då kan föra för så att ingen skulle kunna tjuvtitta på en när man var i badrummet.
Ja, liksom genom nyckelhålet.
Ja, precis. Och det är i form av en fin liten snigel som man då kan vrida för så att den täcker det här. Och dessutom är det delfiner på handtagen i badrummet. Det är liksom varje detalj, och det här är ju Liberty också.
I Elisabeth Svalin Gunnarssons skrivarlia i Vaxholm har hon plockat fram bilder från sina besök på Tjolöholms slott.
Hennes sovrum är också väldigt mycket. Här är allting från Liberty. Kaklet runt den öppna spisen, panelerna, ljusen på väggarna, mattor, handkanna och handfat för morgontvättningen, rött kakel, det är röd sammet i soffan, det är de här friserna är i rött och guld. Så det är ett ombonat, luxuöst rum kan man säga, med ett vackert ekgolv lagt i fiskbensmönster. Och en stor, pampig, elisabetansk säng.
Kvinnan vars sovrum och slott vi kikar in i hette Blanche Dixon.
Det var ett besök från Liberty i nutid, och de sa att de hade nog aldrig haft en så stor kund som Blanche Dixon. Hon beställde 10 hela rum från Liberty, och då ska man veta att det inte bara är möbler utan det är paneler på väggarna, det kan vara tak, det är textilier, det är möbler, det är dörrhandtag, det är liksom allting då som kom från Liberty. Det är ju en oerhörd samling, och alla de här kvittorna på vad hon har köpt, de finns på arkivet på Tjolöholm, och det tar många dagar att komma igenom dem kan jag säga.
1852 föds Blanche in i en förmögen släkt som bosatt sig i Göteborg efter många år i England. Blanche besöker ofta London, och familjens anglomani, den smittar av sig.
För de är otroligt brittiska. De lever i ett litet England i Sverige. Hon är otroligt vacker tycker jag i alla fall, och har en fri och lekfull kvinna. Det finns en underbar bild på henne där hon står och skjuter pilbåge i en engelsk trädgård någonstans. Och sen när hon då lever sitt liv i Göteborg, det är ju oerhört mycket vackra kläder och allting sånt där naturligtvis.
Blanche gifter sig och paret inser att de behöver ett sommarhus och upptäcker Tjolöholm. De vill bygga något eget på markerna i engelsk Tudor-stil och utlyser en arkitekttävling för att hitta rätt arkitekt. Men i uppstarten av passionsprojektet dör Blanche Dixons man.
Då står Blanche ensam, men hon är ju en bestämd kvinna, så hon säger att vi ska bygga det här huset i alla fall.
Med varsam järnhand detaljstyr Blanche hela bygget. Fasaden byggs upp av handhuggen sten, trädgården arkitektritas och inredningen ska kännas brittiskt ombonad.
Det här sköna, mysiga kan man nästan säga med ett modernt uttryck. Att det är trevligt hem helt enkelt. Det får inte vara storstilat och kallt och stelt. Det ska vara trevligt. Man ska leva och bo där.
Och för att uppnå just det blickar Blanche mot Liberty. Förutom att ofta besöka butiken shoppar hon också från soffan.
Hon har total koll på vad som finns på Liberty. Sen gjorde de fantastiska kataloger och de har hon naturligtvis vartenda en. Så att hon kan ju titta och bläddra i den katalogen och säga men den där möbeln vill jag nog, och den inredningen och de knopparna och den toalettpappersrullehållaren vill jag ha. Det finns allt i de här katalogerna som hon läser sönder nästan. Det finns sådana kataloger, de finns kvar på Tjolöholm.
Blanche beställer 10 kompletta rum från Liberty och skickar hundratals brev till varuhuset för att i detalj beskriva vad hon vill ha och hur hon vill ha det. Snickare från varuhuset bosätter sig på Tjolöholm för att bygga upp och säkerställa inredningen.
Här har vi till exempel biblioteket. Där är det Liberty rakt igenom alltihopa. Med mörkt trä och en stor inglenook, öppen spis där man kan sitta på små soffor på varsin sida av den öppna spisen. Det är heltäckningsmatta, det är ett stort valv mot fönster som vetter ut mot havet. Så det är oerhört vacker utsikt. Ganska tunga sammetsgardiner med border på. Men varenda bit, alltså taket, panelerna, alltihopa det är Liberty och sammansatt på plats och ställe.
Man kan ju knappt tänka sig vad bara Liberty-inredningen kan ha kostat.
Jättedyrt säkert. Det hon vill ha, då får det kosta. Och då ska det vara kvalitet. Och är det inte det, då får det vara. Man tror att bygget, och då är det själva huset, låg på, om vi översätter det till dagens penningvärde, någonstans runt 63-65 miljoner. Och då är inte inredningarna inräknat i det.
Även i tjänstefolkets del av Tjolöholms slott återfinns Liberty. I matsalen exempelvis sitter en blå tapet med vallmomönster. För Blanche Dixon var vackra saker mer än bara vackra ting.
Hon trodde verkligen på att har man en vacker miljö omkring sig så mår man också bättre och blir i förlängningen en bättre människa.
När slottet står klart 1906 skriver Blanche i ett brev att "The house is lovely and I'm very delighted." Men bara 2 år senare dör Blanche till havs efter en resa till Indien. I sorgen efter sin make blev inte Tjolöholm den där glädjerika plats som Blanche en gång drömt om. I alla fall inte förrän hennes dotter flyttar in.
Hon är verkligen modeintresserad och det ser man ju på. Det finns fantastiska fotosamlingar i gamla album på Tjolöholm där man kan se vilket ljuvligt liv de levde där med drinkar på gräsmattan och de låg och solade i slänten och stora fester och så.
Slottet är idag välbesökt av turister och älskat av filmbranschen. En av de stora filmer som spelats in här är domedagsfilmen Melancholia av den danska regissören Lars von Trier.
What are we excited about?
Tomorrow night.
That's right.
I'm afraid of that stupid planet.
And it is not going to hit us.
You promise?
Han måste ju verkligen ha drabbats av den här förälskelsen och den här speciella känslan som det här huset ändå bär. Alltså det är ju ett konstverk i sig och hantverksskickligheten som har gått in i detta hus är ju helt fantastisk. Men det är också hela historien och berättelsen om det här, det sorgliga och sen också lyckan som har funnits där. Det är lätt att börja fantisera när man går på slottet. Det är ju en del av förtrollningen som det för med sig faktiskt.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gör programmet är producent Erik Sjölin, reporter Samanda Ekman och Rebecca Jardsdotter, tekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona och programledare Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Till sist vill bara inflika att man i Italien kommer att kalla Art Nouveau eller Jugend för Stil Liberty tack vare just varuhuset och dess blommiga stil. Det fick Libertys grundare Arthur Lazenby Liberty att 1913 konstatera, inte helt utan förtjusning, jag har förvandlats till ett adjektiv. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
Klockan är 4, vi får en nyhetsuppdatering.
Här är Ekot. Iran har avfyrat nya robotar mot Israel under natten, uppger den israeliska militären. Människor i Israel uppmanades därför att söka skydd. Det här var också den tredje natten i rad med flyglarm över landet. 40 ärenden om handgranater, det är vad polisen har fått in hittills i år och det är redan lika många som under hela 2024. I ett av fallen hittades en skarp handgranat vid en förskola. Jan Norberg är kommunpolis i Sigtuna.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet i förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Reporter Henrika Åkerman. Staten borde ta ett övergripande ansvar för stora industriinvesteringar. Det skriver regeringens tidigare samordnare för samhällsomvandlingen i norr, Peter Larsson, på DN Debatt. Han menar att det är ett systemfel i hur befogenheter och ekonomisk risk är fördelade, där kommuner står för stora investeringar och staten får överskottet. Det var Ekot klockan 4. Fler nyheter i Sveriges Radio Play. I studion Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio. Och nu konflikt om den nya svenska migrationspolitiken. Programledare Fernando Arias.
God eftermiddag, eller god förmiddag ska jag säga allesammans. Det är ju inte lunch ännu.
I början av året så håller migrationsministern Johan Forssell en pressbriefing. Han vill berätta om alla de åtgärder som hans regering nu genomför för att göra den svenska migrationspolitiken mer restriktiv.
Låt mig inledningsvis kunna konstatera att det har varit ett väldigt reformintensivt 2024 på migrationsområdet.
Han går igenom de reformer som regeringen drivit igenom och de som man vill genomföra.
Vi har också tillsatt 6 stycken nya utredningar. Bland annat då för att fler utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas ur landet. För att skärpa reglerna för anhöriginvandring. Men även för att anpassa Sveriges rätt då till EUs nya migrations- och asylpakt.
Ja, Sverige genomgår just nu en radikal förändring. Där våra politiker driver igenom reformer för att göra det svårare för invandrare och flyktingar att både komma hit och vistas här.
Så sammanfattningen av det är väl att det har hänt väldigt mycket under 2024. Men jag kan garantera er, det kommer att hända minst lika mycket under 2025.
Det här är konflikt om konsekvenserna av den nya migrationspolitiken. Jag heter Fernando Arias. Ulrika Bergqvist, var börjar vi?
Här. Hos familjen Gidi Tavelde i Upplands Väsby. 8-årige Hebron tittar på tv i ett av sovrummen.
Jag är 9 och jag heter Hanros.
Hej, är det du som ska spela fotboll?
Ja.
Är du bra?
Ja.
Henry.
Lillebror Henry ska följa med och titta på medan Harold spelar fotboll. Och minstingen, Mariana, hon vill sjunga Lilla Snigel.
Lilla Snigel.
Lilla Snigel, latta dig.
Pappa, vi slöd jag.
Vänta, vänta.
Men vi hoppar tillbaka i tiden en dryg månad, Fernando. Mm-hmm. Till slutet av april 2025. Då sitter 3-åriga Mariana i sin mamma Samris knä hos polisen. Barnen och deras pappa är svenska medborgare, men inte mamman.
Okay.
Migrationsverket har bestämt att hon ska utvisas till sitt hemland, Etiopien. Men Samri vill inte lämna barnen och vägrar resa från Sverige frivilligt. Så hon måste rapportera till polisen varje vecka.
Och det är för att de ska ha koll på var hon är.
Mm, precis. Så en gång i veckan signerar hon ett papper på polishögkvarteret vid rådhuset i Stockholm. Och det är det hon ska göra den här dagen. När polisen kommer med det här beskedet.
Hon säger att du har en beslutning. Vi ska tvinga dig tillbaka till Etiopia. Jag säger varför. Ja, du säger inte till immigration. Okej, okay. Om du samarbetar, de kan hämta, de kan köpa biljet. Göra allt bra, man kan gå. Om du säger inte samarbete, du jobbar inte samarbete med dem, de måste tvinga dig, vi ska tvinga dig att gå till Etiopia.
Hon har varit i Sverige i 14 år.
Alltså, 14 år utan uppehållstillstånd, alltså utan rätt att ens vistas här i Sverige.
Ja, det låter ju märkligt. Jag frågade henne om det där och hon säger att hon själv inte riktigt förstår. Men att det bland annat beror på att Migrationsverket inte har godkänt hennes ID-handlingar.
De säger mina pass, det är inte riktigt. Det är riktigt. De säger de inte riktigt. Jag vet inte vad det är fel. Jag förstår inte också själv.
Etiopiskt pass.
Etiopiskt pass, ja. Det är den de säger det är fake. Det är original, jag kan inte undra oss och hämta annat. Jag har ingen, det är original, de från embassy. De accepterar inte. De säger att de är fake. Det är den fel, det gick jättelänge år också.
Hennes ärende har varit in och vänt några vändor på Migrationsverket. Först sökte hon asyl och fick avslag. Och sen har hon lämnat in dokument för att bevisa sin identitet. Och de dokumenten har inte godkänts.
Och under den här tiden har hon alltså hunnit få 4 barn här i Sverige.
Ja, men nu försöker myndigheterna få till ett avslut här. Det ska inte gå att befinna sig i Sverige år efter år utan att ha rätt att vara här. Hon kan lämna in en ansökan om uppehållstillstånd som anhörig, men det behöver då göras på plats i Etiopien. Och det kan ta tid.
2 år eller 3 år. Vänta. De är lite... mina flickor 3 år... Den andra också, de är liten. Jag säger till henne, jag kan inte säga okej, tillbaka i Etiopia. Vad ska jag göra? Varför ni tvingar mig gå i Etiopia? Här jag bor nästan 14 år.
Så det är därför Samri vägrar. Hon vill inte skiljas från sina barn. Men den där dagen där på polisstationen så har tiden runnit ut. Myndigheterna har bestämt att det är dags att Samri deporteras. Polisen som sitter där förklarar att hon inte kommer att få åka hem till familjen i Upplands Väsby igen.
Tänk inte att ni måste stanna här i Sverige. Ni måste åka och vi har en beslutet. Ni måste gå. Jag säger till henne, hur tänker du att jag ska lämna här en liten barn? 4. Jag har också en nästan autism. Han kan inte, jag ska ta hand om.
Men beslutet är redan fattat. Samri får släppa taget om sin 3-åring och finna sig i att föras bort i väntan på ett flyg till Addis Abeba. Vi ska följa Samri vidare dit till förvaret.
Men först ska vi titta lite närmare på de där begreppen som formar den svenska migrationspolitiken just nu. Ord som skuggsamhället.
Mm, det är där personer utan legal status befinner sig som Samri.
Och ord som deportation, alltså att någon förs ut ur landet. Och det där är ju något regeringen satsar mer på nu.
Ja, även om de ord vi ofta hör från politiker är sånt som att man vill öka återvändandet. Helst det frivilliga.
Men vi ska i alla fall träffa människorna bakom de där debattbegreppen. Men också titta på det politiska motivet till de stora förändringar som görs nu.
Ärligt talat, det finns ingen integrationspolitik som fungerar om Sverige fortsätter att ta emot kanske 100 000, 150 000 asylsökande varje år och dessutom